Alla har rätt att älska vem de vill, bestämma över sin egen kropp och leva fria från rasism, hot och diskriminering. Jag heter Alice Bah Kuhnke och representerar Miljöpartiet i Europaparlamentet och jag kämpar varje dag för ett grönare och mer rättvist Europa. Det här meddelandet är sponsrat av de gröna EFA i Europaparlamentet.
Hej Coop-medlem! Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
Hur har din vecka varit?
Jag kommer inte ihåg någonting av veckan.
Nej, du har inte haft någon njutning?
Nej, jag tror inte det.
Nej.
Nej, vad har du haft bra?
Ja, men jag har haft väldigt mycket bra matupplevelser som jag ska berätta för dig nu.
Ja, det är kul, för det har inte jag haft.
Nej, alltså jag har haft en sån jävla tiramisu-vecka.
Du släpper inte tiramisu?
Nej, men jag gör inte det. Och, för att jag har blivit lite besatt nu. Och jag är ledsen att den har kommit in så sent i mitt liv, tiramisu. Ja. Jag har alltid varit skeptisk till den. Jag tyckte att den har känts som något som min mormor gillar. Liksom.
Ja, för när vi käkade den på Brillo för en vecka sedan, då sa jag lite så här, ska vi ta tiramisu? Du bara, ja, kan vi väl göra?
Alltså, ja. Så här. Nej, men jag tänkte så här. Nej, men jag har tänkt, vet du vad jag har tänkt om tiramisu? Att det är lite som de här äckliga i Aladdin-asken som man inte vill äta.
Ja, men så här marsipan-choklad.
Som man tar till slut för att man så här, det finns inget annat kvar. Alla trillingnöter slut, alla kokos...
Körsbärslikör, ja, tänker du.
Det tänker jag.
Mm.
Det är lite sprit, det är lite kakor, det är liksom lite pudrad kaka. Det känns, förlåt för liksom, men ordvalet, men tantigt.
Ja.
Men nu har jag förstått att liksom, det är ju livets efterrätt. Det slår crème caramel, tycker jag. Det slår...
brulé också.
Brulé, det slår liksom en chokladfondant, kaka. Liksom, för den är så mångbottnad och mångfacetterad. Och det finns, och som vi pratade om sist, det finns ju en sån härlig historia bakom det med Ado.
Just det.
Rest in peace.
Grottan.
Vi har lite sorglig musik till bara för Ado. Men så hade jag i alla fall ynnesten att gästa Benjamins kök, du vet. Benjamin Ingrossos mat.
Du är med i hans program, ny säsong, ja. Kommer snart.
Jag fick frågan första säsongen, men tackade nej för att jag var så rädd att jag skulle göra bort mig. Liksom. Mm. För det är ju så här, du vet, de sjunger och de lagar mat och framför kameran, och det är jag inte helt van vid, och det tycker jag är läskigt. Men
så kan jag tänka mig att de häller i en lite vin och sånt.
Det gör de absolut.
Ja.
Det gör de.
Det är bra att grejer för mig att göra tv med folk.
Ja,
kul. Lite
och att jag följer ju precis såklart rakt i fällan.
Och du tackar ju inte nej till vin, det gör du inte.
Nej, det gör jag inte. Men sen så tänkte jag också, det är kul att vara med Benjamin, för jag tycker han är helt underbar.
Ja.
Han är fantastisk.
Liksom. Det tycker jag också.
Och mina barn kommer ju tycka att jag är världens coolaste person.
Men det ska man inte underskatta, va?
Nej.
Som en anledning att med någonting, att barnen tycker att det är kul.
Nej, och det är ju någonting som jag har liksom börjat nu på senaste åren. Jag var ju också med i Bäst i test här. Mm. För att liksom, jag vet att barnen tycker att det här är asfett.
Mm.
Och det är värt så mycket.
Så sällan de tycker att det är så asfett med det du gör.
Nej, men de är ju inte alls imponerade egentligen. Men i det här fallet var det också, dels så skulle det vara tillsammans med Tom Sjöstedt och Miss Li. Som jag också tycker, båda de tycker är asgrymma liksom. Mm. Vi kan ju först bara prata om vad liksom var, jag hade ju sagt innan då så här, jag är med, men jag vill absolut inte liksom vara med och sjunga eller spexa. Nej. Eller sånt. Vad tror du jag gjorde då?
Jag tror att du sjöng.
Ja.
Sen tror jag att du spexade lite.
Ja, men det blev ju, fan alltså. Skamsköljningarna dagen efter.
Gjorde du någon gubbe, gjorde du liksom Sven Volter?
Nej, men de hade ju luskat fram att jag en gång i tiden har spelat i band. Ja. Och då sa jag så här, men vad spelade ni då? Ja, men vi spelade in alla hela Nirvana liksom Nevermind-plattan, så jävla liksom liten grunge liksom eran, och sen så gick vi över till hardcore och så körde vi hela Rage Against the Machine liksom den stora plattan, vad den nu hette, liksom med munken som bränner upp sig på gatan. Det här minns du inte.
Säger det rakt i mitt huvud med referenserna.
Nej, du är för ung och för liksom musikaliskt obildad.
Ja.
Ja, men Rage Against the Machine är så här hård rock med rap typ.
Men du Linkin inte, Park du vet, piss, eller?
Nej, du kan inte nämna Linkin Park i Rage Against, samma mening som Rage Against the Machine. Rage Against the Machine, fuck you, I won't do what you tell me, har du ju hört på någon förfest någon gång i Nyköping.
I won't do what you tell me.
Ja, exakt, ja. Så. Ja. Och då nämnde jag ju det bara så, ja, men jag gjorde det, men det är inget som jag håller på med nu. Nu är det att jag skrålar på karaoke ibland, mm, liksom. Men sen så är det ju så här, det finns ju inslagare, du vet, de är lömska,
så de
råkar lämna det här liksom, ja. Och så plötsligt så sitter jag där och Benjamin ber mig om jag kan rappa.
Nej.
Och jag säger nej, det kan inte göra. Och så börjar han dra igång en jävla, han sitter nära sitt jävla piano och drar igång en jävla beatbox och kör nu. Och sen så känner jag ju så här, hela gänget förväntar sig att jag ska liksom, man ska bjuda på sig själv när man är med sån här. Ja, men förstår du? Jag kan lika gärna gå ut och liksom skjuta mig i huvudet. Ja,
framförallt, vet du vad som händer nu? Dina barn kommer inte direkt älska att du är med i programmet som du kanske trodde tidigare.
Nej, men precis. Och jag sa ju det här, för vi var åt middag igår, det ska jag komma tillbaka till. Men då sa jag så här, fan, hörni, vet ni, jag var ju på Benjamins och jag råkade rappa. Och mina barn unisont bara, nej pappa, nej. Och då kände jag att så här, vad fan har jag gjort? Ja. Jag försökte till och med mässa inslagsproducenten och säga så här, nej men vet ni vad, jag skäms jättemycket för den här rappen. Kan ni? De bara, nej det var jättemysigt. Så att jag kan inte styra bort det där. Så det kommer ju på något sätt, det är fruktansvärt.
Okej, vänta nu, vad rappade du?
Nej, men jag rappade lite av mina egna texter som jag skrev när jag gick liksom, i sjuan och försökte rappa om liksom orättvisor i gamla enskede.
På engelska?
Ja, jag försökte ju vara liksom Zac de la Rocha. Jag försökte rappa lite politiskt. Liksom.
All right.
Men den rappen ska jag inte rappa nu.
Rappar hon så här, liksom så här, jag hoppas att det kommer ett rotavdrag i framtiden så jag kan bygga en pool och sånt.
Ja, exakt så. Nej, men det var fruktansvärt. Men upplevelsen var otrolig. Därför att vi lagade jättemycket god mat. Jag fuckade upp en tomatsås. Det får man kolla på i tv-programmet, jag ska inte spoila. Men sen var det också tiramisu-tema. För att Tom Sjöstedt, du vet Tom Sjöstedt, våra lyssnare vet att det är en av Mästerkocken jurymedlemmarna. Han är också en av Sveriges bästa,
ja, han är med igen.
Sveriges bästa krogar, Lilla Ego.
Ja, det är han ju verkligen.
Den är för jävla bra.
Så han var ganska länge involverad i svenska kocklandslaget som någon typ av ledare.
Ja, men det är möjligt. Han är ju en otrolig ledargestalt alltså.
Han är liksom,
ja. 4 meter lång, snygg. Han ser ut som en liksom, han ser ut som en brittisk liksom före detta fotbollsspelare. Men i alla fall, och hans favoritefterrätt är tiramisu.
Ja.
Han är besatt av det och kan allt om det och har sin egen tiramisu. Och sen var även Benjamins farmor och farfar där.
Nej.
Så jävla mysigt. Oh,
gud vad härligt.
De satt i köket med liksom rullator och grejer när jag kom och vispade ihop hans farmors liksom gamla familjerecept på tiramisu.
Men gud,
och Tom kom med sin tiramisu. Ja. Så vi smakade de här olika. De var ju väldigt olika, men båda var helt otroligt goda. Men det finns ju så många olika skolor. Ska du ha liksom, hur ska du göra äggblandningen? Hur många ägg går det på mascarponen? Och, och vilken typ av sprit? Och hur länge ska savoyardkexen vara blötas?
Mm.
Och hur länge kan den stå i kylen? Hur länge vill man att den ska gucka till sig i kylen? Eller hur al dente vill att man kexen ska vara. Jag föredrar ju att de är lite, fortfarande har lite crunch här och där. Att de inte är helt soaked. Men det är också helt olika skolor.
Undrar om man kan servera, jag har inte tänkt på det, men jag har inte gjort det någon gång heller och inte ätit det heller. Men om man skulle kunna göra en, så att säga, man bygger en tiramisu alla minut liksom, när man ska servera den. Man liksom doppar kexen, på med krämen och sen sätter ut bara. Så det sätter sig inte alls, utan det bara blir liksom...
Ja, nej, jag tror på det.
Det kan vara härligt, för då kommer kexen fortfarande hålla crunch.
Liksom. Ja, och det finns ju verkligen... Tom är ju helt så här, den hade ju stått ett helt dygn i kylen.
Ja.
Så den var ju helt genomsoaked. Medan den jag åt då igår på Trattoria Montanari här borta på Östermalm.
Familjen Montanari som äger.
Ja.
Michele Montanari.
Jaha. Okay.
Som chef där.
Ja, jag visste inte ens att det fanns.
Nej,
men jag fick det rekommenderat då.
Fantastiskt. De har ju en otrolig, jag har käkat där lunch någon gång. Och åt en vongole från himlen.
Oj, ja, det kan jag tänka mig alltså. Men för jag har hört att de har en av stans bästa carbonaras. Mm. Så jag och mina barn åkte dit på fars dag och åt carbonara allihopa och den var helt fantastisk. Den var så jävla bra, krämig, guancialen var perfekt knaprig och så jävla mycket svartpeppar så att det liksom nästan det bara så sjunger till på baksidan av tungan liksom. Men den tiramisun, den hade crunch kvar i kexen. Och det uppskattar jag enormt. Alltså.
Det gör jag med ju. Det är ju min, det är det som jag älskar med det också.
Man kunde få små hörn som nästan var så här, du vet. Och så samtidigt var det vissa delar av den som var jätte.
Men du undrar om de till och med kanske har gjort så att de har soakat den till exempel.
Ja.
Men sen så har de i det lagret tagit ett rent savoyard kex. Ja. Och smulat ner det. Liksom,
ja, men
också på toppen. Så att, liksom man får så att inte den blir soaked.
Just det, gör med olika texturer, ja, men samma ingrediens. Ja. Liksom. Ja.
Det kan jag tänka att de kanske har gjort.
Alltså, jag måste ta reda på det. Du måste gå dit.
Nej, men det är kul att du blev så golvad av det här så att du till och med bokade på.
Ja,
en gäst.
Nu är det ju spikat här att Tom Sjöstedt kommer komma och vara gäst i ett special tiramisu-avsnitt.
Ja.
Så liksom, mästerkockarnas mästerkock kommer hit och ska prata om sin favoriteffterrätt, som är våran favoriteffterrätt,
ja,
i ett tiramisu-special. Förstår du vilket jävla premium-mys?
Ja, vilket jävla, det där är exakt det för jag vill ha den podden. Ja. Att man kan liksom så här, vi kör ett avsnitt om tiramisu.
Ja.
Bara.
Ja,
okej.
Okay. Ja. Så jävla mysigt. Och han ska också ta med sig sin tiramisu.
Han skulle äta.
Ja, för han var inte så nöjd med den han hade gjort hos Benjamin. För han hade varit jättetrött och jättelaggad när han var på inspelning. Så att han ska ta med sig sin.
Gud, vad roligt.
Ja, så kanske vi kan köpa med oss någon annan också.
Ja, ja, ja.
Och liksom sitta här och jämföra lite.
Vet du vad jag ska köpa med då? Glenn fucking Strömbergs tiramisu färdig från ICA.
Oj. Den smakar säkert 100% piss, eller?
Nej, vet du vad? Man tror det, men den gör inte det.
Den gör inte det? Nej. Kul!
Ja.
Du kan köra blindtest kanske.
Ja. Ja, det kommer om några veckor,
jag
tänkte.
Ja, det gör det. Men så att jag kan inte nog rekommendera tiramisun på Trattoria Montanari.
Nej, Montanari generellt. Alltså gå till Trattoria Montanari.
Ja, det var så mysigt. Oh.
Ja, du. Ja, men det låter bra.
Gud, vad trevligt.
Vi är den här veckan sponsrade återigen av våra goda vänner på Pilsner Urquell.
Flytande bärnstenen.
Mm. Ölet som kommer från pilsen i Tjeckien.
Mm. Det är världens första pilsner.
Det vet vi alla om.
Ja. Det bryggdes första gången 1842. Sen dess så bryggs det med samma ingredienser och metoder.
Det är det som är skillnaden.
Ja.
Alla andra ölmärken har, du vet, så här, om de har vad som helst. Så har de liksom bryggerier i olika länder.
Ja.
Alltså vattnet smakar olika på olika platser.
Så är det. Det är också så att det som kännetecknar pilsner är ju också att dels är det gyllene färg.
Jajamän.
Men det är också skummet.
Mm.
Skummet är viktigt. Vitt och krämigt skum som balanserar smaken. Skummet är viktigt för den här ölen. Dels för smaken, men också fyller skummet funktion av att hålla ölen kall.
Exakt.
Och kolsyrad till sista klunken.
Och det här är ju någonting när man går till en, liksom en ställe som har pilsnerköl. Så har de alltid en pilsner Urquell certifierad tapster. Som genomgår liksom de är en ölmästare kan man säga.
Ja.
De genomgår en 4-dags utbildning där de lär sig allt om ölet och just det här liksom hur man hanterar och häller upp och allting.
Mm.
Och det här, de har ju en guide också hur man ska hälla upp. Det här är ju någonting som vi pratar mycket om.
Ska vi gå igenom den?
Men det tål att upprepas.
Mm. Nummer 1 då, skölj alltid glaset innan upphällning. 2, håll glaset i en 45-gradig vinkel när du häller upp första hälften av ölen.
Sen upp i 90 grader.
Rätar upp glaset. Häller ölen i mitten av glaset för att få en fin skumkrona. Och hur tjock ska skumkronan vara, Niklas?
Ja, men 3 fingrar typ.
Exakt. Pilsner Urquell lanserar inom kort en, som vi brukar säga, kortburk på 33 centiliter.
Mm.
När du dricker Pilsner Urquell så vet du så här, ja, det här är originalet.
Mm.
Man måste också vara över 20 år och alkohol är beroendeframkallande och för guds skull, drick med måttfullhet.
Klart. Tack, Pilsner Urquell.
Tack. Men det är också bra att jag har varit på en italienare, pratar om italienskt eftersom rätten idag är superitaliensk.
Ja, det är ravioli.
Ja.
Alltså det är ju någonting som man inte gör så jävla ofta.
Nej, för att det är ett jävla meck, eller?
Det är ett jävla meck.
Ja.
Men jag har gjort ravioli nu.
Du tog dig tid.
Ja. Jag gjorde egen pastadeg.
Oh.
Och sen så fyllde jag de här raviolisarna med konfiterat anklår och massa steksvamp och lök och vitlök.
Men för helvete!
Blanda upp det med liksom något så här, vet, ricotta och massa pecorino romano.
Och gjorde en färs.
Så liksom, bara, det är som liksom en boll. Så nu rullar jag ihop dem till bollar och så fyllde de här raviolisarna.
Men vänta nu, höll du på att konfitera de här anklåren?
Nej, vet
själv
vad, det gjorde jag inte.
Nej.
Det behöver man inte.
Nej.
Alltså så här, konfiterat anklår, absolut. Det kan man ju absolut göra.
Mm.
Tar några dygn.
Mm.
Men det blir bara så bra som det kan bli. Alltså så här, ja. det blir trådigt och liksom mört och liksom ja. Smakar mycket mm. gott. Mm. Man konverterar så betyder det att man tillagar det i sitt eget fett.
Ja.
Men som sagt, det finns på liksom, jag köpte det på Södra Hallarna.
Mm.
Det finns på sådana här delikatessbutiker. Konverterat anklår färdigt. Prisvärt och jävligt gott.
Oh.
Jag gick inte hela vägen,
nej.
Men nästan.
Men det är, vissa produkter är det så att det funkar faktiskt lika bra att köpa färdigt.
Ja, alltså just exakt. Det är liksom den typen av liksom, när det är liksom pulled, så att säga. Ja. Det blir det nästan. Så att det, ja. det ligger liksom i ankvett. De har gjort det rätt. De har vakuumerat det.
Ja.
Så här, ja, klart det är gott. Ja, det smakar visst. Och man har det liksom i man ska göra en blandning av det med annat i.
Ja.
Så blir det kanske ännu mindre viktigt att den är liksom...
Att den är perfekt hemmagjord mm. liksom.
Eller först och främst, Jerka, jag måste bara säga det. Jag såg på Instagram att du filmade din kryddlåda.
Ja, precis. Och det, jag fick ju enormt mycket...
Men jag reagerar på...
Negativ respons.
Ja, och jag var också väldigt negativ när jag såg det.
Ja, jag förstår det.
För att antingen har man en kryddhylla.
Ja.
Eller så har man en kryddlåda. Och om man har en kryddlåda,
ja.
Då lägger man dem ner så att de syns.
Jag vet, det är en katastrof. Men alltså jag och Lisa hade en lång diskussion igår kväll faktiskt mm. om... Alltså vi bor ju trångt. Alltså vi bor ju, eller trångt, inte om man jämför... Alltså,
nej
men du förstår vad jag menar. Vi är 5 pers på 60 kvadrat varannan vecka.
Ja. Ja, det är mycket folk, så är det.
Och vi har ett jättelitet förråd mm. som är helt överbelamrat. Och mm. alla våra garderober är smockfulla, alla våra lådor är smockfulla. Ja. Och varken jag eller Lisa har läggning för att ha ordning. Vi har väldigt, om du har varit hemma hos oss. Mm. Det är ju väl...
Det är rent.
Ja. Och liksom, det känns inte kaosigt.
Men öppnar du
skåpen så ser det ut som Morgon och Tobias bor där.
Ja, det är så.
Ja, det är så. Det är så osorterat och det är så knäppt alltså. Du vet, vissa av våra kökslådor är det så här. Ja, där ligger tandpetare, julmust och korkskruv och plastpåsar i en av kökslådorna. Det finns inget system.
Nej.
Och då så gör vi något ryck och liksom rensar. Men det slutar alltid med kaos. Och det, så nu har vi liksom sagt att liksom lika viktigt som att vi vårdar vår relation liksom på ett andligt plan.
Ja.
Med liksom kommunikation och du vet, kärlek och date nights och allt möjligt som man måste göra för att upprätthålla sin relation liksom på ett bra sätt. Så måste vi anstränga oss för att ha ordning. För att vi kommer bli galna. Över att ha det här och kryddskåpet är ju en perfekt symbol ja. För hur illa ställt det är på den fronten.
Vi lägger upp det här såklart på Instagram så ni får se hur det ser ut.
Ja just det, ja, det kan vi bjuda på. Men det var någon som skrev till mig att han fick AIDS av att kolla på min kryddlåda. Ja. Det var jävligt grovt, men liksom
ja.
Att han fick liksom AIDS i hjärnan av att ens bara titta på den.
Jag fick frontallobsdemens
ja.
Och ville skjuta mig själv.
Ja, det ligger också lösa så här, du vet, lösa buljongtärningar ja. Lite här och där. Det ligger lite gamla kryddpåsar från Linas matkasse. Ja. Det är, och som du säger, kryddorna står upp utan etikett. Så att ja. Varje gång jag ska hitta timjan så står jag
lyfter
20 som en jävla ja. 24 karat ja. Tävling. Liksom. Ja. Alltså det skulle kunna vara ett moment i liksom ett tävlingsprogram. Så här, hitta rätt krydda snabbast ja. I min kryddlåda.
Nattduellen i Mästarnas Mästare.
Ja, verkligen. Det är hemskt. Och jag letar alltid efter efter timjan.
Mm.
Jag får fram 4 smoked paprika pulverburkar innan jag hittar min timjan.
Man kollar aldrig vad man har, så man köper alltid 5 av varje också. Alltså ja. Man lyckas ja, alltid ha visst. Samma kryddor hemma ju.
Ja, men förstår du hur många curry jag har? För jag lagar gul kycklingcurry hela tiden till mina ungar, för de gillar den. Och då köper jag alltid, för fan, har vi curry? Jag vet inte fan om vi har curry. Så jag kanske har 7 curryburkar.
Nej, första gången jag insåg att, för jag växte upp med kryddhylla.
Mm.
Så ovanför spisen så var det liksom 5 du vet, rader.
Ja.
Det kryddorna stod så här rakt, så man kunde se.
Ja.
Men så insåg jag att jag kom hem till en jävla dåre. De märkliga människor var de.
Ja.
Och de hade i kryddlåda. Men utdragbart, en stor låda där man såg varenda.
Ja.
Men jag tyckte att de var så weirdos, den familjen.
Ja.
Så att varje gång jag ser en kryddlåda så tänker jag på den där weirdo-familjen.
Ja.
Och så tänkte jag, men okej, det är väl ändå bra. Men så såg jag din jävla weirdo-låda. Ja. Och du har weirdo-låda med weirdo-system.
Ja. Nej, men det är, och folk skickade bilder på, vissa har ju så här kryddlådor med ställ, så de ligger lite så här lutat.
Ja, men då får man ju
alltså, nej, men det var så vackert och jag blev så inspirerad. Och någon gång, så vet du vad jag gjorde idag?
Nej.
Idag har jag haft en liksom Viggo-dag, jag har varit hemma och liksom bara varit med honom hela dagen när han sov. Mm. Istället för att lägga mig och kolla på Succession och liksom checka en go, så satte jag mig direkt, jag har en kontorsbyrå liksom, där jag har alla mina, du vet, sladdar, och den ser också för jävlig ut alltså. Ja, du vet, det ligger gamla mynt, tuggummin, nycklar, reflexer, alltså kaoslåda kallar jag den för. Ja. Alla har ju en sån, alla har kanske någon skål i hallen som där är också helt random. Men så ser hela min kontorsbyrå. Det ligger min bilmapp med alla bilgrejer, ligger blandat med pass och liksom buntband. Mm. Vad har jag buntband? Vad ska jag buntband till? Gamla GM, visitkort. Alltså fruktansvärt. Så jag rensade ut hela den idag.
Ja.
Sorterade.
Gud,
vet du vad jag också gjorde?
Nej.
Jag la in små matlådor i lådan där jag sorterade. Nycklar, tändare, snusdosa, AirPods. Alltså, så nu ser du, nu är den delen av mitt liv jätteordnat. Min
så ger
kontorslåd.
En vecka så är
jag
tillbaka eller? Till skiten.
Ja, men nu ska jag försöka hålla det.
Ja, du ska försöka.
Ja, men nu ska jag ge mig på krydd, för att den här krydd, du vet, när man lagar så mycket mat också, krydd, det kan inte se ut så alltså.
Nej, det var chockerande uselt faktiskt.
Och jag förstod det först efter att jag, för jag försökte ju bara exemplifiera så här, hur det är att ha en ettårig klåfingrig bebis liksom, så här, för han vill ju inte leka med sina leksaker, han vill bara dra ut lådor och liksom. Så det var ju bara det jag ville visa, men så blev det ju då att jag blottade min totala inkompetens att ha ordning i lådor.
Ja. Det var bara jag stannade upp och visade mitt sällskap. Vad är det här? Kolla. Vad fan är han så här för? Han är ju en matlagande matlagande litet as.
Troll.
Ja.
Ja, nej, men det är en, och jag vet inte var det kommer ifrån liksom, för att jag tycker att jag är en ganska liksom uppstyrd person i övrigt. Jag har ett fungerande liv.
Jo, men du kan ju sortera ut liksom kaoset ofta. Alltså du har inte kaos överallt i ditt liv, men jag.
Nej, det är i lådor och skåp.
Ja.
Min garderob är också helt fruktansvärd. Alltså.
Ja, den är fruktansvärd.
Okay. Ja, men den är, alltså, jag tycker att jag har väldigt mycket fina kläder, men de ligger ju huller om buller och det är överfullt och det är liksom bara helt osorterat.
Jag har ju, vet du, alla mina kläder ligger liksom millimetervikta.
Ja, det kan jag tänka mig. Du är ju åt andra hållet lite för mycket. Du är American Psycho. Du är Christian Bale i American Psycho med allt.
Jag älskar ju det där, när det är bara rakt så.
Ja, du skulle ju helst vilja leva i en liksom inplastad lägenhet, känns det som.
Nej, men jag har sagt att jag skulle helst vilja leva i en rostfri värld.
Ja.
Alltså, hela lägenheten
rostfritt
var...
och kakel, eller? Ett industrikök.
Bara... Ja, alltså, tänk dig, om man har ett industrikök plus en slaktrum med så här vitt kakel.
Ja, det är det jag säger, Dexter.
Man kan liksom dra av allt med... Allt är fastskruvat.
Ja.
Och sen så är det bara kakor överallt och liksom vattentätt, så man kan dra liksom högtryckstvätt
och
golvbrunn.
Ja.
Så väl leva.
Ja, men apropå vad man önskar, så tänkte jag också nu, apropå att vi bor så trångt, och det är en anledning till att det är så kaosigt i många år, att vi måste bara skuffa undan saker för att inte få panik liksom.
Ja,
och då och jag tror jag sagt förut att min liksom enda dröm i livet just nu, det är en grovhall. Kommer du ihåg ibland när man kom hem till kompisar som bodde kanske lite ute på land, eller som bodde lite längre ut så här. De hade en fin hall där man liksom kanske tog emot gäster, eller där det egentligen inte hänger några kläder alls.
Sen i källaren så hade de...
Sen hade de en grovhall i källaren som är i anslutning till tvättstugan.
Ja, vet du vad som alltid var direkt när man kom in där? Vad det luktade? Torkskåp. För det var torkskåp igång hela tiden.
Ja, men fy fan.
Med blöta jävla galon...
Eller torkskåp.
Blöta jävla liksom såhär termobyxor som stod där. Och då fodrade stövlar som stod liksom och gick... Och i den här jävla torkskåpet gick dygnet runt för att massa barn var ute och lekte i vattenpölar.
Ja, och det hänger kanske ett par såhär blåkläder eller fristadshängselbrallor. Och också att om du är liksom... Om du har skitiga skor så ska du inte besudla din finhall med dem, utan de tar du i grovhallen.
Ja, men det där är ju ett jävla... Min brorsa har så.
Ja.
Han har en ingång som är liksom en hall, och så har han sitt... Han bor i ett hus då.
Ja.
Och andra sidan så är det liksom ett tvätt... man går in liksom i grov ingången, och där är det liksom tvättmaskiner och skit.
Ja.
Och stor bänk
med
krokar, lådor.
Ja.
Alltså bara ordning.
Ja. Och vet du vad som ofta också finns då, om man har en sån källare, då finns det också ett förråd eller ett garage där i närheten. Och där finns ett Elfa-system med plastlådor som är märkta. Tennisbollar, dunjackor, skidgrejer. Jag menar alltså,
Vilken dröm.
Ja, vilken jävla dröm. Man måste få ordning på det
här.
Jag var
ute hos vår gemensamma kompis Simon. Han har köpt hus. Och
just det.
Så var jag ute hos honom här i helgen.
Ja.
Och kollade in det och så har han liksom det är som en stor källare där också.
Ja.
Så berättade han för planerna för alla rum i källaren. Det är typ så här 5-6 rum i källaren.
Ja.
Alla planer inleddes alltid med. Så elfar man bara upp systemet här på väggen. Ja. Elfar system där, elfar system där.
Vad roligt att säga det. För att jag för något år sedan så la jag ut så här. För jag, när vi flyttade så hade inte plats med. Jag är också elfa, alltså ja. Älskar elfa.
Ja.
Då hade inte plats för alla mina gamla elfa-grejer som jag släpar med tunga som djävulen ju. Men jag hade kanske så här 20 skivor i förrådet som bara stod och tog plats som jag aldrig skulle kunna få upp. Och så la jag ut på fejan bara så här. Bortskänkes mot en flaska vin typ.
Mm.
Vem tror du ringde först?
Ja, det var Simon.
Simon?
Mm.
Kom och hämta dem på dagen.
Ja, han älskar dem.
Men de här kan jag ha i min studio, vet du. Bara dundra upp. Det är också så typiskt att han kan dundra upp elfahyllor.
Ja, ja.
Det kan inte jag göra.
Han har ordning, kan jag säga.
Ja.
Nej, men då kände jag liksom så här, fan vilken dröm.
Mm.
Att elfa upp hela livet.
Ja, elfa upp hela jävla livet alltså. Vilken dröm. Nej, men jag måste ju flytta till hus. Det, så är det ju.
Ja.
Har man tre ungar liksom, vad fan.
Ja, när vi har ju sålt vår lägenhet och flyttar nu.
Ja.
Och vi kommer ju inte ha råd med ett hus den här gången. Men om kanske 8 år,
ja.
När det är dags att liksom kanske ha kanske till barn i familjen, vem vet. Ja. Så. Då kanske, då, nästa gång jag flyttar så blir det till hus då.
Ja.
2028 kanske.
Ja, och då ska du försöka skaffa ett hus med grovhall.
Mm.
Och när du har det, då ska vi klippa ett jävla band i din grovhall. För att fira in en ny fas i livet.
Mm. Och så går vi in i nästa rum och där kommer ett elfasystem på båda sidorna.
Ja.
Och så har vi liksom en stor fest.
Ja, där nere bara.
Ja.
Alltså jävla mysigt.
Ingen får gå upp i finrummet.
Nej, nej. Vi ska bara vara i grovhallen.
Nej, vad mysigt.
Åh!
Så dagens rätt då, det är alltså ravioli som jag fyller med konfiterat anklår, svamp, som är då champinjoner, schalottenlök och vitlök. Och så blandar man upp det till en mix med sån här god ricotta och massa
pecorino
romano. Gott ju.
Mm.
Och det är själva liksom grunden.
Ja.
Och sen serverar det med grova skivor stekt portabello svamp. Och sen så har jag rucola till. Och sen så river jag bara ännu mer pecorino romano på toppen.
Mm.
Och så gör jag pastavegen själv. Och pastavegen är med durumvete, det är ägg och det är olivolja.
Underbart. Men vadå? Fyllningen bestod alltså av?
Alltså konfiterat anklår som man trådar sönder helt.
Och tar loss från benet och det blir bara en gröt.
Ja, exakt.
Liksom. Ja.
Och sen så har man finhackat champinjoner.
Ja.
Och så har man stekt dem på ganska medelvärme länge.
Ja.
Tillsammans med schalottenlök och vitlök.
Är det som är duxell? Nej?
Ja, men nästan en duxell. Alltså nästan, lite innan duxellen. Alltså det ska vara lite karamelliserat av allting.
Ja.
Och det ska liksom bara dra ut massa vätska.
Ja.
Mycket lök och svampsmak.
Ja.
Och sen så då lät jag det svala av. La ihop det med det konfiterade anklåret i med ricotta och massa pecorino.
Mm.
Och lite gräslök också. Hade.
Ja.
Och sen så vevar man runt det där så att det bara sätter sig. Så man kan forma bollar av det.
Ja.
Så är det. Men ravioli, vad känner du för ravioli?
Jag känner att jag har lagat det själv en gång. Och sen har jag inte gett mig på det sen dess. För att jag tyckte det var jävligt mäckigt.
För mig är ju så här, alltså, du vet, jag kommer inte från en kulinarisk liksom, uppväxt av rang.
Nej.
Som du vet.
Ja, det vet vi om.
Sen så upptäckte jag ravioli sen att så här, när jag var liksom, började bli kock.
Ja.
Alltså, det är ju inte alls den här burkravioli med tomatsås.
Nej.
Som jag tänkte att jag fick hemma.
Nej, precis.
För det är inte jävla gott.
Nej, den här Felix ravioli i köttfärssås. Nej, tomatsås.
Ja, det är något piss.
Ja. Ja, nej, den är inte så jävla topp.
Nej. Nej, så då upptäckte jag, fan det här är ju underbart. Så då började jag liksom älska det. Och nu älskar jag jättemycket.
Ja.
Och jag tycker så här, det är så sällan man gör pastadeg och pasta. Jag tycker inte det, man behöver göra det så ofta.
Nej.
Alltså det är så här, det blir ju inte heller, det är samma sak där. Det blir bara så bra.
Ja.
Alltså man kan köpa bra färsk pasta om man vill ha det.
Ja.
Så föredrar jag ju torr pasta när jag gör pastarätter.
Ja, det gör jag också.
Men när man ska göra ravioli eller cannelloni så måste man ju göra egen pasta för att liksom, man ska fylla saker i dem.
Ja.
Och det är en jävla rolig grej att göra ibland. Någonting från grunden.
Ja, jag önskar att jag gjorde det oftare. Jag blir inspirerad av att jag har gjort det.
Och när man gör pastadeg så är det ju liksom, det finns ju en hel jävla vetenskap kring mjöl. Det är ju en sån.
Just det.
Enorm liksom.
Man kan nörda ner sig ordentligt.
Ja. Alltså frågar du någon som är duktig på pizza till exempel om mjöl.
Ja.
Då har du en föreläsning på 2 timmar om mjöl.
Ja, precis.
Det är skitsvårt. Jo, men då, jag valde ju då, jag tog ju mer bruksmjöl. Alltså det finns ju, för mig det är vetemjöl, durumvete som är liksom grejen.
Ja.
Jo, alltså det som finns i butiken. Så jag läste mig på lite så här om Passadego sådär och då tänkte jag liksom, ja men då gör jag väl då som de säger. Ja. Jag kör durumvete istället för vetemjöl.
Okej, okay. Och vad är skillnaden på durum och vete?
Alltså det är att du har en högre glutenhalt i durumvete. Vilket gör att det finns en mer... Alltså,
vad är ens durum?
Durum vet jag ingen aning om. Jag har ingen aning vad det är.
Det är någon typ av sädeslag kanske, eller?
Det är samma sak där. Jag vill inte veta.
Nej.
Jo, men jag vet faktiskt inte vad det är, vad durum betyder.
Det är en annan typ av mjöl.
Det är en annan typ av vete, tänker jag väl bara.
Alltså, så måste det vara.
Ja. Alltså gluten är ju liksom egentligen det som gör som att det blir så här trådigt och liksom som gummiaktigt. Alltså om du smakar en glutenfri pasta så är det som så här, det är som papp typ. Det finns liksom ingen så här,
äckligt
det. Det finns ingen pastakänsla i glutenfri pasta.
Nej.
Då kan man ju då antingen köra, om man gör det här pastadegen så kan man göra det med hälften vetemjöl och durumvete. Jag gjorde bara på durum vetemjöl. Mm. Funkar det skitbra.
Mm.
Och jag har ingen pastamaskin heller.
Nej. Så du gjorde det by hand.
Ja, och det är liksom så här, det är jävligt enkelt.
Det är den här klassiska, man häller upp det, gör en litet hål.
Exakt.
Och så i med ägg.
Ja. Ja, och lite olivolja. Ja. Och salt om man vill.
Ja.
Vissa gör det bara med som äggula och vatten.
Ja.
Jag gjorde med hela ägg. Det är som olika recept bara.
Ja.
En klassiker med hela ägg. Alltså, jätteenkelt recept.
Ja.
Att om du tar 1 deciliter mjöl så är det 1 ägg.
Ja.
Så det är liksom ratio.
Ja.
Och jag gjorde det liksom till, vi var 3 stycken som åt. Ja. Så jag gjorde liksom, ja men typ 100 gram var så att säga i pastaplattor.
Ja, så du har 2 ägg var och 2 deciliter var.
Vi var 3 då, så det blir ju 3 ägg.
Och
3 deciliter.
Jag ska inte räkna.
Ja.
Man mår inte dåligt när man har den där lilla högen och lägger i de där
äggen. Ja, men det är mysigt såhär. Och så lägger man, lite... man gör den lilla vulkanen så att säga, hålet. Ja. Så lägger man äggen i. Så börjar man sakta väva ihop äggen. Och så får man in lite mjöl åt gången liksom. Så man inte blandar allting på en gång. Så att det kommer ut jämnt i den. Och så fortsätter man så tills det blir liksom en färdig liksom. Till degen blir en deg.
Mm.
Sen, är det bara, sen kommer det viktigaste. Knåda... helvetet.
Satan.
Och jag, så här, då menar jag inte så här, inte alltså då menar jag knåda nu i 10 minuter och en kvart, oavbrutet.
Ja.
Och liksom vika in och ut och liksom dra ut med liksom handflatan och liksom så här, dra ut allt gluten. Det är nu vi skapar liksom degen. Det ska inte bli några luckor med mjöl liksom och så här. Det ska vara liksom en smidig deg.
Och det ska, och man gör också för att få ut luft, eller?
Ja, alltså all luft och all liksom så här, det ska bara bli en glutenet.
Glutenet ska ut.
Exakt.
Ja.
Och skapa det här liksom, pastan liksom.
Ja.
Ja. Och där kan man gå in med lite mer...
Det är en kemisk process som händer.
Exakt. Och det handlar om att bara orka. Det är liksom, ser som ett pass. Det tar tid, men...
Ja.
Ta liksom, när det blir lite avlång, vika ihop den och så trycker ut den igen och sådär.
Mm.
Lite mjöl på bordet sådär.
Mm.
Och när man gjort det så känner man, nu är den här ganska smidig och liksom len.
Mm.
Då lägger man den i en sådär plastfilm, snurrar åt den ordentligt så att den inte får luft. Och sen så lägger man den i kylen i, ja men du vet, kanske uppåt en timme, en halvtimme, en timme.
Okej, okay. Bara så på, jag tror du skulle säga dygn eller
något. Nej, det räcker, absolut.
Mm.
Och då kommer man märka att då kommer liksom den svettas lite sådär. Och det kommer bli ännu smidigare av att den ligger i där, ja.
Det är lite som med din potatispuré där, att man ställer in i kylen med plast och så ser man att det blir lite droppar på. Då förstår man att den jobbar även här inne.
Den jobbar här inne liksom, och det märker man verkligen när man tar ut den sen.
Ja.
Under tiden man har sin pastadeg i kylen, då gör man ju fyllningen såklart.
Då myser du med den, ja.
Mm. Och då är det bara finhacka, som jag sa, finhacka svamp.
Mm.
Inte för stora bitar här heller, för att pastadegen är liksom ganska känslig.
Mm.
Så att det får inte bli som att liksom det blir hål i pastadegen av att det är för stora svampbitar.
Nej, precis.
Så det ska vara liksom, finhackat. Så det är finhackat svamp, finhackat vitlök och schalottenlök.
Mm.
Och sen så vet du det smygar ner i pannan på medelvärme med lite vanlig olivolja och lite neutral olja ihop. Så här, liksom bara håller på och myser ihop bara svampen först.
Mm.
Så den får gå ihop först.
Mm.
Och sen så går man in med löken och vitlöken.
Just det.
Och så fortsätter man där på långsamt och sen så bara rör man liksom hela tiden.
Just det.
Och sen så känner man så här, ja, men nu börjar det lukta, kännas liksom, ja, och smaka upp salt och peppar som är gott.
Mm.
Så börjar man liksom känna liksom en karamelliserad doft och liksom så här, det här är gott. Mm. Och sen så ja, hackade jag lite liksom gräslök och la i där, i en bunke.
Ja.
Och sen så tog jag mitt konfiserade anklår, drog bort själva skinnet.
Mm.
Och så i det här paketet så finns det ju massa ankfett. Spara på det, häll ut det i en skål. För det kan du steka sen.
Du ska steka.
För här har jag också till den här rätten så har jag också sån här svamp som man steker utöver. Svamp
okay.
Vad heter sån här svamp?
Svamp?
Ja, men sån här svamp.
Svamp?
Portabello.
Portabello?
Ja,
okay. Vad var det för svamp du hade i då? Champinjoner?
Champinjoner i.
Okay.
Mm. Men det sparar på den, det är liksom fettet.
Mm.
Och sen plockar man ner den här jäveln. Anklåret.
Just det.
Till trådigt.
Ja.
Och så går man i då med ricotta.
Ricotta är någon sorts uppvispad färskost, eller vad är det egentligen?
Det är en färskost. Ricotta är en färskost.
Ja.
Vasslet från typ mozzarella görs ricotta på.
Okej.
Okay. Finns ju säkert skitbra ricotta, lagrad och sådär. Men det här är en sån bruks galbani ricotta.
Ja, riktigt alltså, god Ica.
För mig handlar det om att bara binda ihop den här. Liksom.
Ja.
Och då kan man börja inte ta för mycket liksom, så att det blir som en... Alltså du måste ta lite åt gången och känna.
Mm, det får inte bli för löst.
Exakt. Och sen så körde jag i liksom massa pecorino.
Mm.
Romano.
Ja.
Och sen vevade ihop den där, smakade upp den med salt, peppar och citron. Liksom. Så.
Ja.
Den ska smaka gott. Liksom. Det är det. Efter det, ja, då har jag gått en halvtimme.
Ja.
Jag bara dundrar ut den där jävla
degen.
Mm. Ut ur plasten. Mjöla bordet. Och sen så är det bara kavla.
Ja.
Satan vad det ska kavlas.
Det ska vara tunt.
Ja, här det också tar tid. Det här är också ett jobb. Det här tar en kvart om man inte har pastamaskin. Till slut så har man en liksom, ja, en tunn, fin.
Vad fint den håller ihop.
Ja, och det är så jävla god känsla när man så här märker att vänta nu, det här pastadegen håller verkligen ihop.
Ja.
Jag har gjort rätt.
Ja.
Och sen ska man ju då få
fin ut, gul färg också.
Ja, eller hur? Bra ägg hade jag.
Mm.
Sen så har man ju då, nu är man typ klar förutom att man inte har gjort dem så att säga.
Ja, just det.
Nu är allting förberett.
Mm.
Jag hade inga stansringar. Har du stansringar hemma?
Vet inte ens vad det är.
Nej, men det är såna här som man typ som men stans, man stansar ur saker. Alltså en som
en pepparkaksform.
Ja, fast liksom runda så som
okay. Ja.
Det har man ju inte hemma riktigt.
Nej, det har man inte.
Så jag tog glas, ett vinglas.
Mm.
För jag vill ha en bra size på
okay.
Mina raviolis.
Just det. Och du behöver två sådana där cirklar till varje...
Två stycken ark till varje ravioli, precis. Det finns olika sätt att göra det på. Ibland så gör man så här lång pasta knyte, så lägger man ut, kluttar man ut liksom sina innehåll, så viker man över den andra.
Just det.
Och sen så är det bara liksom att stansa ut så.
Ja.
Det kan man göra om man vill. Det är det inte jag.
Känns lite risky business. Jag skulle nog hellre göra som du har gjort.
Det är bara skönt om man har koll på det. Och jag gjorde liksom till tre och så vi har gjort typ 5-6 ravioli till varje person.
Mm.
Och gör några extra för några spricker alltid, så är det bara.
Ja, och vet du vad? Jag ofta tycker att man ibland beställer ravioli hos en italienare.
Mm.
Det är ofta i och för sig en förrätt.
Mm.
Men jag tycker ofta att det är lite för lite.
Även om det är liksom så här primo eller secondo eller fan det heter. Alltså som är så här, om det är förrätt eller mellanrätt så är det alltid för lite. Man får två.
Jag tycker det också. Det måste kunna gå att få lite fler.
Ja, jag tycker också det. Alltså, jag håller med dig.
Eller har det som en fullgod varmrätt liksom. Ja. Då måste du upp i nummer lite.
Ja, alltså jag kände att det här, vi hade väl 5 eller 6 på varje.
Ja.
Det kände var på gränsen till för lite.
Ja.
Men kanske uppåt 8 nästan.
Mm.
För de här är ganska stora i och för sig.
Mm.
Men sen så då, när jag har gjort det, så är det bara, då tar jag liksom min deg, sen tar jag mitt innehåll och gör små köttbullar av dem liksom.
Ja.
Så fyller man då hälften av sin ark med de här. Och sen så tar man vatten på fingret.
Ja.
Och lägger på runt om köttbullen så att man kan fästa locket så att
just
säga.
Det.
Och sen är det bara att trycka fast.
Fan, vilket hantverk
med, alltså. Med fingrarna. Och sen så gör man så bara, så man har gjort på alla.
Det här var en bra dag i ditt liv.
Ja, men det är sånt jävla tillfredsställelse att göra det här.
Ja.
Men det är också ett pill, ska jag säga.
Ja,
det är mysigt, det tar kanske en timme.
Mm.
Men vad fan, det är ju härligt. Och sen då har man sina bitar och sen kan man, de blir lite fula och ojämna ju. Då tar man ett mindre glas.
Oj.
Och stansar ut som precis täcker
lite, ja.
Så bort de fula kanterna så att säga.
Ja, okay.
Och då blir de liksom väldigt, väldigt, väldigt professionellt gjorda ser ut som.
Ja, nu är vi uppe på fine dining nivå här. Det där hade ju inte jag tyckt egentligen gjorde någonting, att det fanns en liten ram runt. Nej. Det är ändå pasta liksom.
Ja, du har delat det. Och då tänkte jag, tänkte, nej, men jag vill ha symmetri här. Mm. Ingen jävla liksom. Mm. Och jag är inte klar här då. Jag tänkte, men jag vill ändå göra lite finare. Så jag tog en gaffel och började klart, göra liksom, sätta ihop dem. Det var också lite safety grej att man så här, vill få ihop kanterna ordentligt.
Ja, ja.
Och sen så vet du, gjorde jag små liksom, ja, det blir som kransformat ju, ja. Av det. Och det blir ju vackert och sådär.
Ja.
Då har, så känner man sig väldigt lycklig när man har lagt upp de här sen på en mjölad liksom tallrik som inte fastnar.
Det ser otroligt ut. Sen är man ju då, sen antar jag att du ska koka de här. Mm. Och det känns ju, där är adrenalin på slag.
Mm.
Tänk om man börjar gå sönder, koka sönder, bli för kallt vatten, eller förstår du att det blir kaosigt i...
Ja, men
du
då
kokar några åt i taget, eller?
Jag körde alla.
Du körde alla?
Ja. Jag tog min stora varg och tog
ja, just det.
Breda. Ja.
Mm. Mm.
Men till de här ravioli, jag vill inte bara ha det här som på en tallrik, utan jag vill ha någonting till det också.
Mm.
Och då tänkte jag så här, men jag köper en sån här god, stor... vad fan heter det då? Svampen, som vi pratade om.
Portobello för helvete.
Ja, portobello, ja. Skär de ganska grova bitar. Liksom, ja. Så att det blir lite textur i dem när jag steker.
Ja. Mm.
Och sen så vill jag ha, tänkte jag, någon pepprighet också. Så jag serverar, i slutet när jag kommer att servera här så drar jag också på rucola lite. Liksom, mellan alla. Liksom.
Mm.
För det tänker jag, det kan behövas. Det är inte, ja. Såhär, inte ofta det behövs rucola, men ibland så behövs det.
Ja.
Och sen så steker jag liksom de här svamparna jättehårt. Men, och så tänkte jag också, här såg jag på Sebastian Gibrand heter han det.
Ingen aning. Aldrig hört talas om.
Han toppade också med tunt, han hyvlade små champinjoner tunt.
Mm.
På den färdiga rätten, alltså rå champinjon.
Ja, just det. Mm.
Så det gjorde jag också, för jag hade ingenting att hyvla med, så jag skar dem skittunt.
Ja.
Som blad liksom.
Små. Trevligt, som man kan få i sallad ibland sådär.
Ja, jättetunt. Och sen så tar jag liksom mitt ankfett,
ja.
Som jag har kvar. Blandar ut det med liksom lite vanlig olja.
Ja.
Och sen steker jag svampen, den här portabellon då, stenhårt.
Ja.
Och när jag ser att jag har fått yta i med smör, swisha runt så att de liksom ser jättefina ut. Och sen så i med citron, salt, peppar.
Mm.
Åh, vad gott det är, vet du.
Mm.
Och sen så när jag märker att de är klara, ja, då börjar jag koka raviolin. Och inte för stormkokigt här, för då kommer det kanske hända någonting.
Ja, sjuan.
Typ, va?
Ja.
Ja. Kokar dem. Det tar ju då jättekort tid.
Mm.
En, två minuter. Två minuter kanske.
Ja.
Och sen så då börjar med att jag la upp, så la jag upp svamp på varje tallrik. Sparade det här smöret som, och ankfettet som de stektes i.
Ja, det blir nästan som en sky sen, va? Som du kan...
Och då drog jag i då raviolin och lite pastavatten i den här stekpannan. Tillsammans med smöret och ankfettet.
Ah.
Och sen så lite gräslök. Och sen så bara swisha runt det där snabbt liksom i 45 sekunder. Och sen så la jag upp helt enkelt. Så drog jag på lite rucola helt enkelt mellan raviolen och de här svamparna som ligger fint på tallriken och smakar gott.
Mm.
Och sen så avslutade jag med de här tunt skurna råa champinjonerna på varje.
Ja,
så det blir liksom olika texturer och temperaturer och så här av svamp och smak.
Mm. Mm.
Och sen så bara på med ännu mer pecorino på toppen.
Ja.
Och sen så smakade det fan mig gudomligt.
Ja, men det ser otroligt.
Och den här skyn kan man ju då såklart.
Ja, bara ringla över.
Ringlar man ju över varje.
Ja, visst.
Alltså det blev så himla gott.
Gud alltså.
Anklor. Vilken underskattad sak.
Ja. Jävlar, vilken rätt.
Ja, det kändes väldigt.
Hur kallar den? Vad ska vi kalla den?
Ja, men det är väl ravioli med
ankravioli.
Det låter lite äckligt. Ja. Lite sexuellt. Nej.
Nej, det gör det verkligen inte. Men ja, men ravioli med
ravioli,
anka och svamp.
Med anka och svamp.
Mm. Jävligt fint.
Konfiterad anklor och svamp ravioli.
Ja.
Fast det stämmer inte heller. Själva ravioli är inte konfiterad.
Nej.
Det är ravioli.
Det är ravioli.
Och i den så är det konfiterat anklor och svamp. Ja. Tillsammans serverar man det med en jättefin hårt stekt portobello svamp.
Hyvlad champignon.
Och rucola.
Och rucola. Och lite skit. Nej, fy fan vad gott.
Mm.
Alla har rätt att älska vem de vill, bestämma över sin egen kropp och leva fria från rasism, hot och diskriminering. Jag heter Alice Bah Kuhnke och representerar Miljöpartiet i Europaparlamentet. Och jag kämpar varje dag för ett grönare och mer rättvist Europa. Det här meddelandet är sponsrat av de gröna EFA i Europaparlamentet.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock. Du blir befordrad på jobbet men tackar nej, för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Du, på tal om att barn, så upplevde jag då i går att jag kände att jag första gången var Harrys trygga punkt. För han har inte riktigt brytt, han är 3 månader snart. Han har inte riktigt fattat vem jag är än, såklart.
Nej, han har liksom hatat dig ett tag också.
Ja, han har gjort det också. Det var några veckor där han hade lite svårt för mig. Och jag hade svårt för honom också. Ska han veta den jävla.
It's a two-way street.
Ja, men nu älskar vi varandra igen. Nej, men fint. Det där är ju liksom lite svårt som pappa i början. Att man inte kan. Man känner sig kanske inte helt tillräcklig.
Man är tvåa på bollen.
Det är man ju verkligen. Ja. Man kan liksom inte heller så här rationellt sett göra någonting så att det blir annorlunda. Utan det är bara vänta ut. Bida sin tid som usel pappa. Men nu hände det igår. Att Harry vaknade, han låg och sov. Och vaknade och bara skrek rakt ut. Och liksom öppnade inte ögonen. Bara, han drömmer en mardröm nu. Det är det han gör. Och han hade precis ätit, jag visste. Han hade liksom nyblöja och allting sånt där. Det var inget sånt. Så tog jag upp honom. Och sen så här, gick jag runt liksom och vaggade honom på mitt bröst. Och viskade i hans öra. Och massa så här gulliga här saker. Om när vi ska göra saker när han blir stor. Och alltså, han bara, verkligen kramade honom. Och han grät och grät och grät. Och sen så vaknade han ut. Och sen så blev han liksom helt lugn av min röst. Och sen så somnade om på mitt bröst. Och det var en sån jävla känsla att såhär, wow, nu är jag pappa. Nu kan jag faktiskt hjälpa mitt barn att må lite bättre. Så det var en uppenbarelse som lyfte faderskapet till en ny nivå.
Men det där är ju alltså ett sovande barn på ens bröst liksom.
Det är vad fan är.
Man bara ligger och andas och man känner att den är lugn av ens magrörelser liksom, och bara sover där. Då, det är ju det kommer jag ihåg nu med Viggo, när han precis hade fötts och sov på min mage första gången. Det är ju alltid magiskt när de är nyfödda sådär och gör det. Och då, just där och då så känner man ju att man skulle kunna skaffa hur många ungar som helst.
Ja, men det som är så farligt med barn. Jag brukar säga till Maja så här, när hon säger, hur många barn ska man ha sen då? Så här. Men just nu känner jag bara ett, såklart. För det är jobbigt. För att jag tror att det är liksom med barn att man är som lumpen. Jag har inte gjort lumpen heller. Men man kommer bara ihåg de fina sakerna. Alltså man blir liksom golvad. När man blir nostalgisk, tänker man på det som var fint med det. Det var så mysigt. Fast det var också piss. Samma sak med barn. När det är mysigt så bara, det här är så bra. Det här är allt. Vad fan, jag behöver inget annat i livet. Det tänker man inte på att liksom.
Nej. Sen tänker du inte på att du plötsligt ska också stå i så här regnigt, utomhus, öppen förskola, som jag gjorde i morse. Liksom. Och det var kallt och jävligt och vi stod utanför där. Och det är ju någonting, och det här är liksom kanske låter lite drygt, liksom, men det finns ju olika typer av föräldrar. Det finns vissa typer av föräldrar som går på öppen förskola, har ju inte du riktigt varit på än.
Men nej, det är för lite. Men
det är som en förberedelse inför dagen. Liksom man kan gå till någon parklek och så där är andra föräldrar. Och där de här barnen som inte har börjat på dagis än får lära sig att leka lite med grejer. Och lite gemensamma aktiviteter och man kanske sjunger. Och
kan du bara stanna upp i ordet parklek en gång? Alltså jag har aldrig fattat det. Varför heter det lekpark och parklek? Är det olika saker?
Nej, men parklek är ju själva huset som ligger i parken.
Är det sant?
Som har någon sorts organiserad
otroligt
liten grej liksom.
Fan, det var som när det gick upp för mig att slantar var slantar upp i modet var det som att som slantar.
Mind blown. Men där är det ju i alla fall, det finns ju olika typer av föräldrar och vissa typer av föräldrar går dit för att också inte bara för att stimulera sitt barn liksom, utan också för att umgås.
Ja, med andra föräldrar.
Med andra föräldrar.
Ja.
Och knyta lite kontakter kanske.
Vilket man kan förstå om man är kanske mammaledig i ensam länge. Man vill bara ha lite någonting.
Jo, men precis.
Bara prata med vuxna. Liksom.
Och det. Och det, just den biten tycker jag är väldigt jobbig. För att jag har väldigt mycket folk i mitt liv som jag jag hinner inte ens med att umgås med mina Nej. Närmsta vänner liksom. Så att jag känner att jag inte är där för att skaffa nya vänner, så jag har ju mina AirPods liksom. Och jag
som tror en symbol
att, ja, men som en liten symbol så här, att jag är här för att Viggo ska få leka, jag är inte här to make friends liksom. Och det känns, när jag ser på mig själv utifrån, så känns jag otroligt dryg och otrevlig.
Ja.
Men samtidigt, jag orkar inte.
Nej, då står det någon dyra jävla Patagonia-kläder och någon hipster-keps som står red wine på.
Ja, och bara är dryg.
Ja, ja. Med dyra, de dyraste AirPods, de senaste AirPodsen jag har.
Så kan det vara.
Ja. Men, nej, men jag fattar verkligen, jag kommer inte så
nej, att... Men jag, det var det jag vill komma till också. Jag ser fram emot att du ska börja göra det här, för jag tror att du kommer vara likadan.
Ja, men det är klart jag kommer vara det. Jag är helt säker på att jag kommer vara det.
Du kommer inte stå och fråga så här, hur ofta sover du? Har du gått över till att sova en gång om dagen eller två gånger? Eller
nej, men jag
käkar hon innan då? Eller, ja, du vet. Nej, så kommer inte du vara heller.
Jag kommer säga, I'm so sorry, I don't speak Swedish. Nej,
precis. Eller så bara prata, eller finska.
Han finska
bara
bättre.
Köra finska
kort. Då kan jag inte engelska heller. No English. No English. I'm from Finland. Suomi. Finland in English. Jo, I'm not in understanding.
Sen ringer det på dina AirPods. Ja. Och då svarar du på svenska.
Ja.
Och
ja, det kan bli ett helvete. Men det var i alla fall en upplevelse. Det är kul att det, liksom, så här, att det ändå... Jag kan tänka mig att det fortsätter så.
Ja.
Att man upptäcker något nytt hela tiden. De nya faserna när äldre barnet blir, att det är första gången någonting hela tiden med någonting.
Ja, men det är det som är så jävla fantastiskt med kids. Det var ju som nu på fars dag, så var jag åt middag med mina stora barn bara. Liksom, vi gick på restaurang, de är 8 och 10. De liksom har börjat lära sig att gå på restaurang. Vi satt liksom bara pratade och åt och njöt av maten. Hade ett vuxent liksom samtal, och det var ingen så här kaos eller någonting. Det var, och den fasen med barn är också helt otrolig. Det är ju bara gåvan som fortsätter att ge.
Just nu är det ganska låg tröskel för en kick när man kan liksom få ett barn att sluta gråta på ens bröst. Men det blir ju mer liksom också intellektuellt utmanande gäller då barnet blir. Liksom.
Ja, men sen tänk dig då sen när du ska ta honom på hans första Bayern-match.
Ja, det, men det kan
du köper en halsduk och liksom... Ni står och hör just idag jag stark för första gången, och han håller upp sina små händer med halsduken.
Nej,
och du bara känner
det
så här, ja, men det är så jävla fint.
Ja, för fan. Alltså jag var för några veckor sedan då med Maja, min tjejs syster. Hon har sladdig syra som är 7. Så vi är först på hennes första Bayern-match i sitt liv. Hon har tjatat under 1,5 års tid.
Ja.
Så gick jag med henne och hon var så jävla taggad liksom. Vet, gick ju innan den här shoppen på Globentorget, inte sporttälten där.
Ja.
Köpte ju grejer för 1200 spänn. Bara lasta på henne.
Jag förstår vad du kommer för Harry då.
Nej, men det, alltså, liksom... vet, man blir också galen i det. Ska jag vinna honom? Han är medlem nu i Bayern förresten.
Är det så?
Jag gjorde faktiskt den här klassiken. Det är ju riktigt klassisk killgrej att skriva in
det är verkligen
sin dotter eller son i den klubben som man håller på direkt.
Och då skriva in hur då?
Nej, men alltså,
hur
man
skriver du in? Eller
nej, men så att de blir medlemmar. Alltså medlemmar i klubben. Jag har ju han har fått ett medlemskort så har jag alltid sånt på.
Ja, mysigt.
Så det är liksom, då kan, det är mest för att de ska kunna säga det när de är liksom 20. Ja. Ja, pappa skrev in mig. Ja. Jag blev medlem av Bayern i 2 veckor.
Ja, mysigt.
Så är det.
Vad glad jag är för din skull att du börjar få dem där aha-upplevelserna.
Den här podden börjar lida mot sitt slut tycker jag.
Ja, det gör det.
Och förra veckan så hade vi ju gästavsnitt.
Ja.
Trevligt ju.
Ja.
Lotta.
Ja.
Lite kunskap.
Verkligen. Ja. Det kändes som att man var sån tagen av stundens allvar.
Ja, det var jättefint. Och de här gästavsnitten är ju ganska härliga. Vi brukar ju liksom ibland komma in i så här skov när vi upptäcker att det är kul med gästavsnitt.
Ja. När vi är trötta på varann.
Ja, och det har vi gjort nu igen då. Nu har vi ett vanligt idag då, men nästa vecka så kommer vi till gästavsnitt.
Just det.
Vi ska lära oss allt om hur man lagar pizza på bästa sätt hemma.
Ja.
Då finns det en kille som äger 800 grader pizza.
Mm.
Han har nu skrivit en bok.
Just det.
Som heter Pizza Wizard. Mm. Han kallas också för Pizza Wiz själv.
Mm.
Men som är att hur man gör riktigt, riktigt bra hemmapizza.
Ja.
Och han var med i Nyhetsmorgon för ett tag sedan. Och jag blev taggad på det. För det är så här, det där är ju en kod att knäcka.
Ja.
Hur man gör bra deg till exempel. Hemma.
Ja, och hur man får till den i en bra, en vanlig ugn. Och
exakt,
inte vedeldad.
Det är det allting handlar om.
Så det är ju svårt.
Och, så det kommer bli ett supernördigt pizzaavsnitt. Hemmapizzaavsnitt nästa vecka med Oscar Montano.
Underbart. Fan vad kul. För det där är också... Nu har man också, det är också en så här, precis som med tiramisu och carbonara. Mm. Så när man verkligen börjar få upp smaken för bra napolitansk pizza så börjar man jämföra. Mm, mm. Jag hade ju min upplevelse i Visby på Millelire som var helt fucking otrolig. Och det är ju verkligen skillnad på pizza och pizza.
Mm, exakt.
Och
det är skillnad på pizza och pizza.
Och det är skillnad på hemmapizza, men det är också skillnad på liksom napolitansk bra pizza och napolitansk bra pizza.
Ja,
det
exakt.
Finns liksom så många olika... kvaliteter på degen och såsen och osten, hur mycket ost, ration, konsistensen.
Det är allt. Nej, men jag tänker också, det här kan också vara en potentiell game changer så att säga för ens eget liksom, pizza, hemmapizzakunnande.
Ja.
Och liksom en game changer för hur ofta man gör det hemma och en ögonöppnare för hur, att det går.
Ja.
Så jag tror på att det här kommer bli astrevligt.
Jag tror det är bra och jag tror att våra lyssnare kommer tacka oss för att vi liksom ger väldigt mycket, kommer få väldigt mycket handfasta tips hur man lyckas hemma.
Skönt att man har folk som kan saker i podden ibland också.
Ja.
Det är underbart. Och med det så säger vi väl tack så jättemycket för den här veckan och ha en fantastisk helg.
Ja, det är helg och till det här raviolin.
Har du några vintips?
Ja, men alltså vi ska inte låtsas som att jag är vinexperten här, men om man jämför med dig så är det men jag vet inte, jag är en supertoskanare.
Jaha, ja, kul.
En supertoskanare, det drack jag på Montanari. Ja. Det är ju det som då inte får kallas Barolo, tror jag, för att... nej, vad fan. Det får inte kallas Brunello. Nej. För att det är lite olika druvor, det är Merlot-druvor. Så det är liksom en liten dopad version av någon sorts...
Ja, men lite blandras som är god.
Ja, precis. Fråga på liksom systemet efter en supertoskanare. Mm. Så kommer de nog fatta vad du menar. Och då kommer ni upptäcka att den är så jävla mustig och rik på smak. Mm. Och passar nog väldigt bra till ravioli.
Gud vad fint. Så lägg tid på det här och testa. Och gå in på Instagram och se hur det ser ut.
Ja.
Så ska vi lösa det här.
Tackar!
Vi tackar för det.
Hey!
Podcasten är producerad av Perfect Day Media.